Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Niklas Lidström Lidas, som är en gäst som väldigt många efterfrågat. Det är verkligen en legendar. Han har vunnit 2 Stanley Cup-segrar i ishockey. Han har också fått James Norris Trophy, NHLs bästa back, Stanley Cups mest värdefulla spelare. Ja, det här är en levande legend. En av de absolut bästa hockeyspelarna genom tiderna. Och vi pratar om hans barndom, till att hans mamma jobbade på skolbespisningen och hans pappa jobbade på Vägverket, till hela hans resa till att stå och ta emot den här Stanley Cup-bucklan och vara liksom den absolut bästa genom tiderna. Hoppas du gillar det här avsnittet med den här legendaren Niklas Lidström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Niklas Lidas Lidström.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig här.
Ja, det är kul att vara här också. Kul att vara med.
Ja, men stor ära. Det har kommit in så otroligt många frågor nu, så att det kommer bli jättespännande. Men skulle inte du kunna börja med, Niklas, och bara berätta lite grann så här. Hur ser din vardag ut nu? Hur ser den ut nu? Det var ju ett gäng år sedan i och för sig. Det var ju typ 9 år sedan du slutade med hockeyn. Men vad har du gjort... Vad har du gjort efter?
Jag slutade med hockeyn då 2012, och jag och min fru bestämde oss för att vi skulle flytta hem till Sverige då. Så att vi tog våra barn och flyttlasset och flyttade hem, och var väl inte riktigt säker på vad jag skulle hitta på när man väl kom hem här till Sverige. Så att jag fick ganska många olika erbjudanden då, på olika jobb eller olika investeringar och vad det nu kunde vara, även hockeysidan också. Men Jag bestämde mig för att satsa i ett företag som heter Case Kapitalförvaltning. Så att jag investerade lite i det och blev delägare i det bolaget. Och det gör jag fortfarande idag. Jag hjälper till lite grann på utsidan, lite som ambassadörskap. Och nu i coronatider är det svårt att resa runt och träffa folk. Men det gjorde vi innan pandemin. Så att vi var ute och träffade mycket kunder och företagskunder och banker, förvaltare och försäkringsbolag och sånt. Så att det är väl det jag lägger mesta tiden på nu.
Mm. Så att då går man till Case då för att få hjälp med att förvalta sitt kapital? Egentligen.
Det kan man säga. Ja, vi är egentligen ett fondbolag, så vi har ett antal olika fonder som man kan investera i. Olika riskgrupper där man kan ha mycket aktier eller mycket räntebärande papper, företagsobligationer. Så att det är det som vi har i vårt utbud.
Så man kan säga att du har blivit börsproffs?
Jag skulle inte säga att jag är proffs inom det. Jag ser mig själv som en rookie fortfarande i det sammanhanget. Men jag är intresserad av finansbranschen, så jag tycker det är kul att lära mig och bli mer kunnig.
Och vad tror du nu då om 2021? Vad tror du kommer... Det är ju vaccin på gång, det grejer. Vad tror du? Kommer det vara ett år med återhämtning? Kommer det sticka upp? Är det vilka branscher tror du kommer vara mest intressanta?
Jag tror det kommer att bli en återhämtning på marknaden. Det tror jag. Om det nu går bra med det här vaccinet och de släpper på restriktionerna och folk kan börja resa igen, så tror jag resebranschen kan få ett lyft igen. Jag tror folk vill ut och resa. Folk vill åka skidor eller åka på solsemester. Eller när man varit hemma så pass länge som vi har tvungna att vara, så tror jag folk vill resa. Jag tror att det är en bransch som kan lyfta, även om det kommer ta ett tag innan de kommer att öppna helt fritt. Så att det kommer den branschen så sakteliga och ta fart igen, det tror jag.
Så då låter det som att kanske eventuellt en bra investering kan vara typ flygbolag och typ olika researrangörer?
Om du ser långsiktigt så skulle jag säga det. Kortsiktigt så ska man inte satsa på det än, för att det är mycket upp och ner och de har fortfarande stora problem. Men om du satsar verkligen långsiktigt, så är det någonting som du kan titta på.
Spännande. Allt är kul med lite sådana tips och tankar. Okej, så att det är en del. Hur ser det ut med din träning? Hur mycket tränar du nu för tiden?
Jag försöker hålla igång 3-4 dagar i veckan. Vi är en gäng gubbar nu, som man kan väl säga, som tränar. Vi försöker träna 3 dagar i veckan tillsammans. Vi kör lite crossfit-pass eller olika cirkelträningar som vi kör. Så att vi är en liten grupp som håller igång. Så att jag försöker köra 3-4 dagar i veckan. Jag spelar även ganska mycket paddel, så att jag tycker det är otroligt kul. Så att det blir nog den 2 gånger i veckan också.
Alltså, paddel är ju så roligt så jag dör alltså.
Ja, det blir bara
kul.
Ja,
det
blir bara roligare och roligare. Ju bättre man blir, ju mer vill man spela. Så att det...
Jag var ju hämtade ett gäng rack igår av Robin Söderling. Jag kollade hemma. Jag är liksom 4-5 rack. Och man behöver ju bara spela med ett.
Men sen, ja, det blir ju så att man vill.
Det är så kul.
Man blir så otroligt biten på det också. Man vill prova nya racketar, prova och bli bättre. Man vill ju bli bättre hela tiden. När man väl har börjat så vill man försöka bli bättre. Racketar och material är en sak som man kanske kan prova och fila på för att bli bättre.
Men brukar du spela med ett gäng andra så här hockeylegender? Brukar du typ Foppa och Börje Salming och kanske någon till så här, gå och köra lite paddel?
Nej, det brukar nog inte vara gamla hockeykompisar. Det är några som jag kan spela med någon gång ibland. Men annars är det... Ja, det är nästan vem som helst, tänkte jag säga. Det är så pass utbrett, det är så många som spelar. Så det är många kompisar som inte hållit på med hockey eller andra sporter, som höll på med sporter när de var väldigt unga, som har tagit tag i paddel och börjat spela paddel. Så att det finns många som man kan spela med. Det är många som vill spela också.
Ja, verkligen. Jag vill spela. Det kan ju vara så också att man åker till er istället, för att Stockholm är konstant fullt. Hur många paddelhallar finns det hos er?
Jag tror vi har drygt 30 banor.
Och det är mycket.
Ja, det är mycket för Västerås. Det är det faktiskt. Det har blivit en stor hit ute i landet och även i Västerås. Och det är faktiskt svårt på vardagskvällar att få tider också. Det är så pass stort intresse.
Ja. Och jag läste lite grann. Jag är inne i ett husbygge nu. Så att det är ju, jag älskar det med hus. Och vi ska ju förhoppningsvis bygga ett liksom stort hus, kanske 350 kvadrat eller någonting. Och så läste jag någonstans att du bor i 700 kvadrat. Stämmer det eller?
Ja, vi bor i ett ganska stort hus. Jag vet inte om det är 700, men det kanske är 600 kvadrat i alla fall. Vi bor i ett stort hus. Vi hade ett stort hus när vi bodde i USA som var faktiskt större än där vi bor i idag.
Hur många kvadrat då?
Det vi hade i USA var runt 1000 kvadrat.
Ja, det är så stort.
Ja, det var ett stort hus. Vi har en stor familj, men det var ett stort hus också. Så vi ville ha ett stort hus när vi flyttade hem också. Så att vi fick tillfälle att bygga ett hus precis som vi ville. Så att
i USA?
Nej, här i Sverige har vi byggt ett hus nu när vi flyttade hem.
Förstår. Men det är USA, vad var det som var så enormt då? Vad var det som var överflödigt?
Ja, det är nog att man har både ett...
Man måste ha spa och sådana grejer då, antar jag.
Nej, det hade ju faktiskt inte. Men man har ju ett living room och ett tv-room, som man säger. Man har ett rum där vi tittar på tv som ett vanligt vardagsrum. Sen har man ett living room som är jättestort, som man nästan aldrig använder. Utan det ligger mitt i huset. Det är väl mera för... Man har större sammankomster och mycket folk hemma och så. Men det är väldigt sällan man använder det rummet. Och det låg ju som sagt väldigt centralt mitt i huset. Men det användes väldigt sällan. Det var kanske högtiderna vid jul och sådana saker vi var där. Annars använder man inte så mycket. Så att det var nog ett par rum som var lite överflödiga. Men vi, som sagt, vi ville ha ett stort hus när vi hade chansen.
Nej, men det ska man ju ha. Det är ju, hur viktigt är den grejen? Så här, jag är... När man har pratat med så här fotbollsspelare och hockeyspelare och sen så ser man lite grann, jag har ju inte varit i det, men man följer ofta nyheterna, någon som blir väldigt så här nyrik och kommer in och sen ser någon som köpt någon ny Lamborghini och sen så ser man någon annan som Andreas, deras lagkamrater, som köper de samma typ av Lamborghini eller någon annan dyrare och lite så här, så håller man på. Så hur viktigt är den här liksom statusen, och kanske om du skulle säga så här, hur viktigt är det nu och hur viktigt var det på din tid?
Jag tror nog det är viktigare när man är kanske mitt i en karriär, så kanske det känns, man har väl en pojkdröm någonstans att ha en häftig bil eller en snygg bil, de flesta i alla fall, jag själv inkluderat, så att man hade väl de drömmarna när man var liten, och sen fick man chansen att kunna köpa sin drömbil, och då är det många som gör det, så jag tror det där ligger lite grann i. Sen när man blir lite äldre så kanske inte betyder lika mycket eller är lika viktigt som det var i yngre år.
För även när man spelar NHL faktiskt också, så kan man ju gå så här på karriärmode. Och då blir ju en grej att köper man en dyrare bil får man mer respekt av sina lagkamrater. Och när man får mer respekt så kan de eventuellt passa pucken mer till den. Så att det är liksom en parameter i NHL att man ska köpa på sig dyra grejer. Men inte för dyrt heller. För att köper man för dyra saker, då tycker lagkamrater att man är en diva. Att man inte fokuserar på hockeyn. Så att det gäller att man...
En fin linje, en balansgång man går där alltså.
Ja, men det är intressant. Jag måste bara fråga en sista grej om huset, för att jag själv bygger hus. Vilka ett, två rum är det något rum när ni har byggt upp ert drömhus som är så här, wow, det här var verkligen jättebra. Det här sättet att göra det på var helt fantastiskt och det trodde vi inte innan, eller sådär. Eller är det något du saknar jättemycket som du, om du skulle bygga ett hus till, så skulle du göra det istället?
Det är ingenting jag kan komma på som jag saknar direkt, utan när vi byggde vårt hus så tog vi mycket idéer från huset vi hade i USA, fast lite mindre naturligtvis, men vi har mycket idéer som vi vill ha ett stort kök som sitter ihop lite grann med vardagsrummet, så att man känner den här gemenskapen, så att om man är både i köket och i vardagsrummet så känner man den här gemenskapen. Det var någonting som vi ville ha med oss. Även en stor källare vill vi ha. Vi har nu så att man kan gå ut i källaren ut på baksidan. Det var någonting som vi ville ha också. Så att den här gemenskapen, dels i köket och vardagsrummet, men även möjligheten att kunna gå ut rakt ut på baksidan från källaren som är ganska stor. Det var sådana saker vi tänkte på när vi byggde huset.
Ja, men det är spännande. Men det är alltid intressant med så här ett bra, alltså så här öppen planlösning tycker jag. Med köket och vardagsrummet, att det blir en social yta.
Ja, det var sånt vi tänkte på. Vi ville ha Vi är som sagt en stor familj, så vi ville ha de här gemenskaperna, ytorna ganska stora, så att man känner gemenskapen också om man är i köket eller i vardagsrummet.
Vi har ju ett barn och funderat på ett till barn då. Och då har ju Ida sagt så här att jag är en killmamma. Jag kommer bara få killar. Det kommer aldrig gå att få en tjej. Hon skulle jättemycket ha en tjej. Har ni känt det lite grann också? Genom att ni har fått fyra killar?
Kanske min fru någonstans har önskat att det kunde ha blivit en liten tjej någonstans också, men vi har fått fyra friska grabbar som är vi älskar naturligtvis, så att vi känner oss väldigt nöjda med den familjen som vi har fått. Vi har även skaffat en hund faktiskt. När vi flyttade hem från USA så har vi alltid pratat om att vi skulle ha en hund, så att det varit en hund här för några år sedan också, så att familjen har vuxit lite mer också. Det har varit en grabb faktiskt, hunden också, så att, vi håller oss till grabbar i familjen.
Ja, det blir så. Hur har uppoffringen varit för, alltså, hockeyn kontra familjen? Jag lyssnade på ditt sommarprat och då berättade du om att att det är en matchkultur också i omklädningsrummen i hockeyn, där man inte kan sitta och gråta över att man inte träffa sina barn, för att det funkar inte på det sättet. Kan du berätta lite grann om de delarna?
Ja, det var ganska tuffa tider faktiskt när man börjar bilda familj och barnen var små framförallt. Man åkte iväg på en borta turné som kunde vara en vecka eller 10 dagar eller lite längre ibland också. Och vet att man lämnar familjen hemma, lämnar det till frun Annika som skulle ta hand om barnen. Och man vet att man, jag ska åka iväg och jobba, det är mitt jobb att åka bort och spela matcher. Så att det kunde vara tunga perioder när barnen växte upp och man missade en del saker. Man missade, det kunde vara någonting i skolan som de ville göra eller man skulle hjälpa dem med läxläsning eller vad det kunde vara. De skulle börja lära sig cykla, sådana här saker också som man inte kunde vara där hela tiden som ett vanligt jobb. När man vet att man till helgen är ledig och då kan vi göra någonting med familjen så funkar det inte som hockeyproffs utan då är det sommaren du har tiden och vara mycket mer ledig med familjen. Men under vinterhalvåret så är du upptagen varje helg i stort sett. Så att på så sätt var det uppoffringar för man kunde inte vara där och hjälpa till hela tiden.
Hade du dåligt samvete för det eller hur gick tankarna kring de sakerna?
Ja, ibland fick man det faktiskt. Ibland fick man lite dåligt samvete när man åkte hemifrån och det kunde vara lite tuffare tider hemma. Något barn kanske var sjuk och det kunde vara sådana saker. Så att ibland var det lite tufft. Och som du pratade om här, en match och kultur inom hockeyn. Och den finns ju fortfarande att man kanske inte vill visa sig sårbar, man kanske kan visa sig svag på något sätt om man visar för mycket känslor. Det har väl försvunnit lite grann, men det finns fortfarande kvar väldigt mycket av den kulturen inom hockeyn.
Men har man några så här, lagkamrater som man kan anförtro sig med till, känns det då som man pratar om sådana här grejer mer? Eller är det mer så här att alla kan svika en och att alla är där för en plats och någonstans är det väldigt viktigt att man har det här hårda hela tiden?
Nej, jag tycker att även fast man är ett lag med 20 plus spelare så har man ändå vissa spelare där man lite mer kompis med eller man umgås lite mer med när man reser till exempel eller även när man är hemma också. Så att vissa umgås man lite mer med och de kan man anförtro sig till lite mer också. De kanske öppnar upp och berättar lite mer om till vissa än vad man gör till andra lagkamrater. Och så är det ju samhället i stort också. Så är det med alla egentligen. Så att vissa berättar man ju mer för om man hade, om det var en tung period eller vad det kunde vara. Så det var ju vissa som man anförtrodde sig till lite mer än andra. Det var det.
Mm. När har du mått som dåligast då under din karriär?
Ja, det är nog perioder när det inte går bra och man känner att man är tvungen att åka iväg på en sån här roadtrip som vi pratade om. Man är borta en längre tid och man inte kan hjälpa till hemma eller man kan inte vara där för frun på samma sätt som andra kan vara som går hem från jobbet vid 4 eller 5 och vet att de är hemma. På så sätt kunde det vara tufft och går det tungt för laget och samtidigt så blir det lite mer press också. Och är man då en ledande spelare i laget som ska leda laget, man ska vara lite en stark, man är ansiktet utåt mot media eller mot fans eller vad det må vara, så då kan det vara tuffa perioder i ens karriär.
Och hur hanterar du, det är typ en sån fråga som vi kommer komma till sen också, men hur hanterar du den pressen? Pressen från familjefar där och ha 4 barn hemma, fru med allt det och sen så själva hockeyn där och sen så är all media på det och sen var ju du också lagkapten så att du var ju på något sätt ansvarig för allting, också ansvarig för allas andras välmående eller om det är grejer, du är på något sätt inblandad i allt där också.
Ja, det kunde vara tuffa perioder. Nu fick man ju inte vara kapten direkt. Man kom dit i NHL första säsongerna. Men när man växer in i den rollen som ledande spelare man har gjort några år och i NHL i laget. Och man känner att nu är en spelare som får mer ansvar också. Och det är tufft faktiskt. Det kan vara tuffa perioder där det inte går lika bra. Det kan vara att du själv spelar bra men att laget inte spelar bra. Då blir du ifrågasatt som lagkapten också. Så att det är många olika aspekter som kommer in när det inte går bra och man har mycket ansvar och en press att prestera hela tiden också. Det är ju väldigt ett direkt resultat. Det är inte som ett stort företag där man kanske ser resultatet om 4-5 månader eller kanske om 1 år framåt. Här är ju nästa dag så kan det stå i tidningen om det har varit bra eller dålig eller direkt efter matchen så kan du få frågor av journalisterna varför det blev så. Så att det är en press som man får lära sig att leva med helt enkelt. Sen har jag har haft en fantastisk fru genom det här också som man kan anförtro sig till och prata med om sådana här saker när det inte går lika bra som man vill hela tiden. Så att min fru Annika har varit otroligt viktig i min karriär också. Mm.
Men hade du några övningar som du gjorde eller någonting också för att... det var väl 82 matcher i en säsong plus slutspel.
Ja, så det blev cirka 100 matcher varje säsong.
Helt, det är helt otroligt. Alltså det är så himla mycket. Det är helt sjukt. Och sen är det så alltså inför varje match är det sån urladdning och så mycket kraft och så mycket som kan gå fel och så mycket skador som också kan ske. Och så där. Och sen ska man göra om det bara dag efter dag efter dag efter dag.
Ja, det blir även fast man, det är ens passion, det är någonting man verkligen älskar att göra, så blir det ett jobb också. Det är ett jobb som man går ut och gör också naturligtvis. Och vissa stunder var det här jobbet jobbigare än andra stunder. Det är klart man kommer ihåg de här glada stunderna när man vinner matcher eller man får lyfta Stanley Cup-bucklan och sådana saker. Men det var ju tuffa perioder också när det inte gick så bra som man ville. Så att för mig var det ett litet andningshål om man ser rent hockeymässigt och kunna lämna hockeyn och komma hem till familjen och tänka på barnen eller ta dem på deras aktiviteter och släppa hockeyn lite grann. Det var lite grann ett andningshål att man kom bort från den pressen på så sätt så att säga.
Har du någonting som du gjorde för att ladda om energin direkt? Det har gått tungt en match, okej, men nu imorgon så har vi en annan som är jätteviktig. Har du någon rutin du gjorde, andningen? Eller
ja, jag hade en rutin som jag lärde mig. Dels i alla fall tidigt i karriären där det var väldigt press. Att man kände att man var tvungen att prestera hela tiden. Det finns ju trader i NHL att man kan bli bortbytt. Och det var man inte van vid när man kom från Sverige, att man kunde bli bytt i ett annat lag helt plötsligt. Så den pressen fanns där också i bakhuvudet. Så att och samtidigt som du ska prestera alltså på matcherna när du kliver ut på isen. Så jag hade en teknik där jag egentligen bara tog djupa andetag. Där jag försökte slappna av, tog ett djupt andetag och blåste ut och slappnade av. Och så gjorde det igen. Och sen åkte axlarna ner lite grann. Man kände att jag fick den här lite inre lugnet att jag slappnade av. Att nu känner jag mig redo för match. Och det kunde ju vara att man hör att det sitter 20 000 på läktaren, men ändå kan man... Alltså stänga igen de tankarna just då, bara känna att man blir lugn i kroppen, att man känner att nu ska jag ut och prestera igen. För det är mycket där det handlar om, att du måste prestera hela tiden. Så det var egentligen en andningsteknik som jag använde för att lugna ner mig själv och samtidigt ge mig lite självförtroende och bygga upp mig själv också.
Jättebra. Och hur många andetag tog du ungefär då?
Ja, det kunde vara 5, 6, 7 andetag beroende på hur man kände att man slappnade av i kroppen också. Så samtidigt som man gör det och man känner att man slappnar av, så är det ju fortfarande, man har ett fokus på det man ska göra också. Men samtidigt så blir man lite peppad också att nu är det snart match. Så att samtidigt som man byggde upp det här lugnet i kroppen, så byggde man också upp att nu ska vi snart gå ut på isen, att det är match. Så man försökte hitta olika inspirationskällor egentligen för att gå ut och spela match var och varannan dag som vi gjorde.
Och då vet de andra i laget om att nej, men nu sitter Niklas och andas, nu får inte störa honom.
jag tror inte jag berättade för någon i laget faktiskt. Vissa kanske såg på en, men jag tror inte jag berättade för någon i laget att jag hade just den tekniken. Sen såg man andra i laget, de slöt ögonen till exempel, och man såg att de fokuserade på andra saker kanske, eller på deras saker. Målvakterna till exempel, vi hade en målvakt som kunde sitta och studsa en tennisboll fram och tillbaka för att lugna sig själv eller få hitta någon slags rytm. Så att alla hade sin egen lilla grej. Andra killar var... De skämtade lite mer än kanske de brukar göra. Det var deras sätt att slappna av i en sån här spänd situation. Så att alla har ju sin grej i en stor grupp.
Vad är det konstigaste du har sett någon göra för rutin innan? Är det någon som har känt på dörrhandtaget 12 gånger innan de går in, eller att de... Jag hade på sig sina turkallningar varje gång.
Ja, en spelare, han knackade alltid 3 gånger på klubbladet innan han precis klev ut på isen. Och det såg jag bara på något tv-klipp. Så jag frågade vad det där var för någonting. Ja, men det gör jag varje match. Så. Och han var en målgörare. Så jag vet inte om han kanske ville knacka 3 gånger för att göra ett hattrick eller vad det var. Men det var hans grej.
Det kanske vi ska börja på padden. Slå 3 gånger på padden innan man går på och börjar köra.
En annan vet jag, en målvakt, han var tvungen att gå på toaletten och kissa i varje periodpass. Även fast han inte var kissnödig, så var han tvungen att göra den rutinen. Och målvakten är ju lite klumpigt med deras axelskydd och kombinat som de har samtidigt som har hockeybyxor och allting. Så att, det var hans rutin. Så att alla har nog sin lilla grej för att allt ska gå som de vill.
Ja, det är fan, ja. Nadal hade ju också en rutin att han skulle alltid gå ut sist på tennisplanen. Så att när Robin Söderling och han skulle mötas, Rafael Nadal, så hade Robin märkt att han har den här tyn. Alltså han stod jämt och fixade sitt hår på toaletten innan han skulle gå ut. Så att när de ropade upp hans namn så stod han där och fixade sitt hår och stod och tittade på att den andra gick före sig.
Han skulle vara sist alltså.
Han skulle alltid vara sist. Och det förstod Robin, så Robin satt kvar då. Och då så stod han där och fixade sitt hår, gick inte otroligt med vatten, fixade sitt hår hela tiden. Så satt de där i 5-10 minuter och han bara så här, och då sa funktionären, nu får ni gå. Han och Robin bara vägrade. Så det är en sån rolig grej, en sån tångstanke. Så att då, och sen så gick han ut i slut i alla fall, men då gick de så här, då gick han bakom honom och då sprang han bak igen för att han ville alltid gå sist. Det är en jättekonstig grej. Ja, men du, jag tänkte att vi hoppar tillbaka lite grann till uppväxten i Avesta. Skulle du kunna gå in lite grann hur barndomen var? Din mamma, hon jobbade som mat.
Ja, hon jobbade i matbespisningen i en skola.
Matbespisningen, ja. Och pappa på Vägverket.
Ja, precis. Så att jag hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt. Jag har tre syrror, så jag var ensam grabb med tre syrror när jag växte upp.
Men jag hade kompenserat det nu med
ja, precis. Det var fyra grabbar själv. Så. Nej, jag hade en väldigt bra uppväxt, väldigt trygg i Lavesta. Hade samma kompisgäng som spelade hockey på vintern, fotboll på sommaren. Många gick i samma klass i skolan. Så att vi hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt ända upp till gymnasiet egentligen.
Visste du tidigt att hockey var det du ville satsa på?
Jag var lite bättre i hockey än vad jag var i fotboll. Men jag spelade fotboll fram tills jag var 15, till TV-pucksåldern. Den sommaren så var det mycket lägre med TV-puckslaget inför höstens då, TV-pucken. Så att där var jag tvungen att göra ett val. Många av helgerna var det olika läger som med hockeyn som jag skulle på. Då var det ju fotbollsmatcher. Så att det var då jag inte hann med fotbollen helt enkelt. Och då kände jag att då satsade jag på hockeyn istället. Men jag tyckte fotbollen var lika kul också. Men jag var nog lite bättre i hockeyn när jag växte upp.
Tror du att det är en fördel att du hållit på med fotbollen? För att som jag har förstått det nu i alla fall, så bestämmer man tidigare nu vilken sport man ska satsa på än vad man gjorde på den tiden. Att då kunde man hoppa runt på ett gäng sporter och ha det. Men nu är det mer åt det hållet, vad jag har hört i alla fall. Att man kanske tidigt så, okej, nu är du 10 år och ska satsa på hockey. Och då är det bara all in.
Ja, det har jag också upplevt tycker jag. Jag tycker att många barn väljer idrott väldigt tidigt jämfört med, ja, som jag gjorde till exempel, eller många i min generation, mina kompisar också. Vi körde många olika sporter. Jag spelade basket i 2 säsonger också i tonåren där, för att jag tyckte det var kul. Så att jag provade massa olika sporter och det har gynnat mig i min hockeykarriär. Till slut när jag valde hockeyn så har det hjälpt mig med allt ifrån spelsinne till koordination till rörlighet. Allt har hjälpt mig med att prova olika sporter.
Så du tror inte på att man ska sätta en person på hockey när den är 5 år och sen bara gasar man på hockeyn?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker, och framförallt också att man inte ska bränna ut sig när man är i den åldern. Man spelar för mycket hockey. Det är ju blivit att många kör hockey nästan på sommaren också. Det finns ishallar där isen ligger inne så att man kan träna och spela på sommaren också. Jag tyckte det var skönt när hockeyn var slut att man gick över till fotbollen då, som jag gjorde. Och känna att man gjorde någonting helt annat. Och sen när augusti-september kom, då fick man här suget tillbaka och spela hockeyn. Man längtade verkligen till att gå ut på isen igen. Så där tror jag att vissa ungdomar saknar, eller att de missar det, att man kan prova olika sporter och ha hjälp i hockeyn genom att prova olika sporter.
Hade du någon dröm vad du ville bli som liten, utöver hockeyn?
Jag hade väl ingen direkt dröm om vad jag ville bli. Det hade jag inte. Man hade väl sån här lite polis, tyckte man var kul när man lekte och man var liten. Men jag hade ingen direkt yrke att det där vill jag verkligen göra. Jag tittade ganska mycket på fotboll när jag var liten också. Olika VM-turneringar och sånt. Så fotbollsspelare tyckte jag var häftigt om man kunde bli också när jag var i 10-årsåldern kanske. Så hockey var en dröm man hade också. Men fotbollen var någonting som jag tyckte var kul att följa också.
Och sen var det med TV-pucken.
Ja, jag fick vara med i TV-pucken då i Dalarna som 15-åring.
Och efter det så var det väl där någonstans också som du kände att du fick en liten smak på NHL och att du eventuellt kanske kan komma dit?
Ja, det började väl egentligen då när jag gick i 9:e klass som 15-åring, vad man tänkte vad man ska göra när man ska in i gymnasiet, vilken linje man ska gå, vad man ska söka, så att hockeygymnasiet var någonting som jag ville gå på. Jag ville söka hockeygymnasiet, ha en chans att träna hockey på skoltid och se hur bra jag kan bli i hockey. Så att i och med att jag kommer från Dalarna så låg ju Leksand nära till hands. Men den utbildningen som jag gick fanns inte i Leksand, utan den fanns bara i Borlänge på den tiden. Så då skulle jag vara tvungen att pendla däremellan samtidigt som jag spelade hockey. Så att då, därför valde jag Västerås. Och jag kom in och jag sökte till Västerås och kom in på gymnasiet där. Och det var väl egentligen då min unga karriär tog fart faktiskt. Träningsdosen ökade väldigt mycket. Man fick vara mycket på is. Och någonstans där kom nog den här drömmen också om NHL mer och mer.
Och när var det de hörde av sig till dig första gången?
Jag vet att Red Wings var och tittade på mig när jag var 17 tror jag, 17 eller 18. I den vevan så var de och tittade på mig. Jag vet att den svenska scouten Christer Rockström var och tittade på mig ett antal gånger när jag spelade Västerås då i gamla elitserien SHL som det heter idag. Och de var intresserade. De sa inte så mycket med att de skulle drafta mig eller tinga mig i draften, utan de var intresserade.
De åkte hit från USA då?
Han bodde här i Sverige och han följde mig samtidigt som han tittade på andra spelare, scoutade andra spelare. Men de flög över från USA och såg mig spela ett antal matcher också för att få en second opinion och se vad Christer tyckte, att jag var duktig, att jag var en talang, men de ville gärna se mig också, så att de var här och tittade ett antal gånger.
Är inte det väldigt nervöst?
Jo, det var faktiskt väldigt nervöst. Ibland ringde Christer och sa att nu kommer vi och tittar, och ibland ringde han inte alls. Så jag visste ju inte när de skulle vara där, om de skulle komma eller inte. Det är klart, när de ringde och sa att vi kommer ett gäng från Detroit på söndag och tittade på mig då, som 18-åring.
Prestationsångest.
Då var man lite nervös faktiskt. Då.
Säger du till sina lagkamrater, eller då kände matcher då i och för sig, så det gick ju inte. Men annars skulle man ju säga till dem att de får släppa in det där målet, ta det till lugn. Låt en vinna, kör inte på för hård.
Ja, men då kunde det vara nervöst. Då ville man ju visa vad man kunde och prestera verkligen. Så att det kunde vara nervöst vissa gånger. Och andra gånger så kom Christer ner bara efter matchen och då sa, oj, var du här och kolla? Så att ibland visste man inte om de var på plats eller inte.
Vad var det de gillade hos dig då? Vad tyckte de var unikt?
Jag tror de gillade mitt spelsinne och framförallt det jag gjorde offensivt som ung back. Att jag kunde ta upp pucken i anfallszon i powerplay till exempel. Att jag såg isen väldigt bra, jag kunde slå bra långa passningar. Jag var ingen stor kille, jag var ganska liten, vägde inte så mycket. Men de såg väl en talang någonstans, att rent hockeymässigt så fanns det en talang där. Sen storleksmässigt så kan man ju naturligtvis träna och bli större på så sätt. Men de såg nog den hockeytalangen till en början.
Och när var det eller skulle du kunna berätta hur en draft fungerar?
Ja, en draft är ju när lagen får välja spelare till deras lag. Som 18- eller 19-åring så får man ju inte välja lag, utan det är NHL som väljer lag, eller NHL-lagen väljer ju spelare. Så en draft går till så att de är i en stor arena någonstans i Nordamerika, och laget som är, om man säger, som kom sist i NHL, eller bland de sista, de har ett lotteri, men de som är bland de sista får välja först. Och det är en stor grej, den här draften är väldigt stor i Nordamerika, den sänds ju live i tv både i USA och Kanada. Så att det är en väldigt stor grej. Det är fullsatt på läktarna också. Det är 20 000 på läktarna. Alla lag är då på isen eller på mattan då, på isnivå. Och laget som då har vunnit den här draften får välja först. Och det är en stor, nästan ceremoni kan man säga. Men det är en stor ståhej när första valet läses upp. Och sen går man då ner så att lagarna som är i Stanley Cup-final, de får välja sist och näst sist i den här draften. Så går man igenom 7 stycken runder, så varje lag kan drafta 7 spelare från hela världen.
Och hur många lag är det?
Det är 31 lag i NHL. Det blir 32 lag nästa säsong. Men det är 31 lag som väljer.
Så då blir det 32 gånger 7 då? Så många spelare.
Ja, så många spelare, ja.
Och den som var etta det året som du var med var ju en gammal framgångspodden-gäst också.
Ja, det stämmer. Det var en gammal lagkamrat till mig. Mats Sundin fick ju väljas som nummer 1 då. Och det var väldigt stort. Mats var ju första europé som valdes som nummer 1. Och det var en otroligt stor grej.
Verkligen. Och när blev du vald?
Jag blev vald i tredje rundan som, jag tror jag var 53:e spelare totalt som jag blev vald i.
Mm. Och hur kändes det?
Var
du nervös den kvällen? Och hur,
ja, det
var
nervöst. Jag hade fått min agent då, som var från Kanada. Han hade bjudit över mig till den här draften som var i Minnesota. Men så 3 veckor innan draften skulle vara så ringde han och sa att Detroit vill inte att du ska vara på plats. Och jag var ju naturligtvis besviken, men han sa att de vill inte att ett annat lag ska se dig. För då kommer ett annat lag kanske att ta dig innan de har chansen. Så de vill inte att du ska vara på plats.
Alltså de vill inte att du ska vara i...
att jag ska vara på plats i draften i Minnesota. De bjuder oftast in spelarna som man är på plats. Och sen när man blir vald, så Mats var ju på plats, då får han gå upp på scen och ta emot ett keps och ta bilder med i själva arenan, alltså där draften är. Och då ville Detroit inte att jag skulle vara på plats i Minnesota på draften, för att då helt plötsligt kan andra lag se att jag är där, och då kanske någon annan lag tar mig då.
Ja, de kanske såg då att de hade hittat en riktigt så här oslipad diamant som de inte ville att andra skulle förstå hur bra det var.
Ja, jag tror det var så de tyckte också, att han det ligger lite, han är inte en toppspelare som Mats var då till exempel. Mats var ju, alla visste att han skulle gå som nummer ett eller topp tre, men med all stor sannolikhet nummer ett, och det gjorde han ju också. Jag kom ju lite längre ner i tredje rundan där, ja, lite grann i det folk inte, eller lagen inte visste, alla visste inte vem jag var till exempel. Så det var lite, jag ska inte säga skräll, men det var väl lite att många blev förvånade att jag blev tagen, för att många visste inte ens om vem jag var. Så var det på den tiden. Nu är det väldigt mer utbrett med internet, man kan se och följa alla spelares statistik och så, men det så var det inte på den tiden. Så att jag blev i alla fall vald då av Detroit, och Christer Rockström då, scouten, hade sagt åt mig att hålla mig hemma hos mina föräldrar då, och sitta och vänta vid telefon på det här samtalet. Så att jag satt hemma då en lördag kväll och väntade att telefon skulle ringa. Jag hade sagt åt mina föräldrar att de är bedraftade, så kommer de att ringa och berätta det. Så varje gång det ringde så fick jag gå och svara, för mina föräldrar ville inte svara om det var någon amerikan eller kanadensare på telefon. Så att till slut fick jag samtalet, och då pratade med, det var Christer som ringde då, och pratade dels med general managern och coachen. De gratulerade att jag blev vald av Detroit, och de såg fram emot att jag skulle komma och spela om några år och sådana saker. Så man var väldigt, väldigt stolt att ha blivit draftad framförallt och tingad av ett lag i NHL. Och då kände man att nu är steget lite närmare i alla fall, för nu har man tagit första steget att bli draftad.
Det är nästan så att man skulle vilja ha typ deras logga på din... liksom Västerås outfit bara.
Ja,
så att man åker runt, för man är så stolt.
Ja,
för
ja, men man var stolt att man blivit tingad, att man har blivit upptäckt av ett lag i NHL.
Och vad hände sen? För det är inte alla som blir draftade som sen får ett NHL-kontrakt.
Nej, sen jag spelade kvar i Västerås ett par säsonger till. Jag kom med i juniorlandslaget, spelade junior-VM. Jag blev uttagen i Tre Kronor och spelade en VM-turnering där i Finland 91. Och då visste jag också att min agent är på plats i Finland, och Detroit kommer vara där också med deras ledning, både med tränare och scouter och sportchef, general manager också. Så mitt under turneringen så fick jag ett kontraktförslag. Och det hade min agent sagt att de kanske kommer att ge dig ett anbud om de, ja, men om du är duktig, om de ser att du är redo och kommer över till NHL. Så jag fick ett kontraktförslag då av Detroit mitt under turneringen. Och det var ju också en stor grej naturligtvis.
Vilken grej alltså.
Ja, det var jättehäftigt att få ett anbud mitt i turneringen.
Hur såg det ut för dig?
Själva kontraktet, ja. Tänker du på? Det är ett standardiserat kontrakt som alla kontrakt ser likadana ut. Sen är det en del som är bara själva lönen då. Så det är ett separat papper kan man säga. Men det står ju, ja, din lön och vad de vill ge dig, budet de ger till mig helt enkelt.
Mm. Och vad var det för något då?
Det var ett treårskontrakt. Jag tror snittlönen var $275,000. Och sen fick jag en signing bonus på $125,000.
Alltså per vecka eller per år?
Nej,
eller
per år.
Per dag. Man har ingen aning, sitter här med gamla NHL-spelare. Ja. Man har ingen aning om vilka per säsong, per halvår, per månad, per vecka, per timme.
Nej, det var per år då, som erbjöd de $275,000 per år i tre år. Och sen fick jag en signing bonus, på ett engångsbelopp på $125,000. Så att det kändes otroligt stort att få ett sånt kontrakt från när man varit och spela i Västerås till att få ett NHL-bud. Det var helt klart stort.
Wow. Och då där så tog du det direkt då? Eller var det mycket förhandlingar, eller bestämde du för direkt att det här ska jag göra? Eller?
Jag bestämde mig faktiskt direkt att det här, för jag kände mig redo. Jag hade gjort tre säsonger i elitserien då. Och jag kände mig redo att ta nästa steg i min karriär, och det var uppe i proffs. Så att jag jag kände mig redo att skriva på kontraktet, men jag tror min agent var lite coolare. Han är ju trots allt varit med lite längre än vad jag har varit. Så han sa, du spelar klart den här turneringen och så pratas vi vid igen och sen bestämmer vi oss hur vi ska göra. Så att, vi gjorde det och jag tror det var 2 veckor efter turneringen så åkte jag över till Detroit och skrev på det här kontraktet då.
Ja, hur firar du det då? Det måste ju vara en av de största dagarna i ditt liv.
Ja, det var det.
Alltså, du har kämpat 10 000-tals timmar för sätta din sign på det där pappret.
Ja, och nå dit som man har från en pojkdröm där man var liten grabb och åkte runt i Avesta på någon naturis och lekte hockey till. Att man flyttade till Västerås som 16-åring så kom man ju närmare och närmare den här drömmen man hade. Och till slut då få ett kontraktsförslag och få åka över till USA och skriva på kontraktet. Det var jättestort för mig.
Wow. Nej, så himla häftigt. Gud, vilken känsla.
Ja, det var det verkligen. Jag hade aldrig varit i USA eller i Nordamerika tidigare heller. Så bara flygresan över, man var lite nervös. Men samtidigt så såg man ju fram emot det här att få se arenan, få se staden, skriva på kontrakt.
Hade du ångest inför engelskan och sådär? För jag tänkte som svensk så brukar man ju inte kanske vara så här superduktig på engelska.
Ja, nej, inte ångest, det hade man inte. Men man var ju lite osäker i början, det var man helt klart. Man är inte van att prata på engelska hela tiden, fast man kunde engelska och förstod vad alla sa. Så var man inte komfortabel att prata i början, men det gick ganska snabbt faktiskt att komma in i det, i språket. Jag hade några ryska kamrater också som signade samtidigt och de kunde ju inte engelska alls. Så det kändes ju skönt för mig att man i alla fall kunde språket jämfört med dem.
Ja, kan man ju lura dem hela tiden bara om saker. Utvecklar man på så här, käka med donuts liksom. Ja, okej. Så då kom du över dit. Och sen här också. Så att även fast man har då du hade ett kontrakt så är det inte säkert om du kommer in i det riktiga laget eller om man kommer in i farmalaget?
Nej, man är inte garanterad en plats i laget för att man har skrivit på ett NHL-kontrakt, utan det finns ett farmalag också som de som inte platsar eller de som är lite yngre får oftast börja i farmalaget och sen får man jobba sig upp för att ta plats i NHL-laget till slut. Så att den farhågan fanns ju också att man, när man väl kommer till träningsläger då på hösten och det är 70 spelare ungefär som slåss om 23 platser, så insåg man att det är ju allas dröm är ju lika som min dröm. Alla vill ju nå NHL. Så att man var ju lite osäker i början, men man visste också att här gäller det att ta för sig lite grann eller gör det du är bra på. Varför har de tagit hit det? Jo, men använd de grejerna som de har sett som du är bra på och ta för dig när du är ute på isen. Och det var det jag tänkte hela tiden, att man skulle ta för sig, att man skulle visa vad man kunde för att ta en plats i laget.
Jag var och tränade med min PT i morse och han är gammal hockeyspelare. Men han berättade att han hade en kompis som var på en sån här uttagning då. Samma sak som du pratar om nu, när det är 70 spelare och det är 20 stycken som får ta plats då. Och då hade han berättat för min PT då att folk var ganska fula mot varandra på den grejen, att de sa så när de frågade om tider så kanske de inte brydde sig riktigt att säga rätt tid, eller man något läge hade någon tagit någon annans utrustning och det var så sjukt viktigt för de här 70 liksom testosteronhaltiga personerna som kan också få hela deras dröm satt där, och den kan också fallera eller ta betydligt längre tid, och det kan ju vara liksom skillnaden på 100-tals miljoner kronor om man lyckas där eller inte.
Ja, man kände det faktiskt i luften på något sätt, att folk eller spelarna gick och tittade lite snett på varandra nästan, eller att man var ju där och man slogs om samma jobb. Och det fanns ju bara de här typ drygt 20 platserna att slåss om. Så den känslan fick man ganska snabbt, att det här är ju det är fler som slåss om de här platserna. Så det var inte jättebra stämning i hela stora gruppen. Den stämningen infann sig när laget var klart. Då märkte man att då kom man ihop med som lag. Men innan dess så var det lite grann, det är ju konkurrens om platserna. Alla ville visa vad de kunde. Så att den här lagkänslan som man upplevde senare, den fanns inte där i början. För det var så pass många som ville ha de här platserna.
Var det någonting som du gjorde då för att lyckas bli en av de där 20?
Ja, det var nog som jag sa. Det var framförallt att jag försökte göra de sakerna som jag var bra på. Göra dem ännu bättre och göra de saker som jag visste att de hade sett mig göra hemma i Sverige, att jag skulle göra dem där borta också, alltså använda det som jag är duktig på. Inte göra saker för svårt eller göra saker som jag känner att jag inte riktigt duktig på eller behärskar nu, just nu i min karriär då, när jag var som 21-åring. Utan att göra de här sakerna som jag är bra på och försöka synas så mycket som möjligt just med de sakerna. Och det var inte lättast heller, för man hamnar i situationer där man... det kan vara en mot en situationer som man inte upplevt tidigare, som är lite tuffare på NHL-rinkar och NHL-spelare jämfört med här hemma till exempel. Sådana saker upplevde man också, men det var otroligt skönt att få det här, bli inkallad till kontoret till sportchefen eller general manager, när man vet att nu är det en del som gäller, antingen blir jag nedskickad till farmalaget eller att jag har tagit plats i laget. Så att det var faktiskt jag och Johan Garpelöv, nuvarande förbundskaptenen i Tre Kronor, som blev inkallade samtidigt till sportchefen, och han var väldigt kortfattad. Han sa bara: "Congratulations, nu har du tagit plats i laget, nu kan du ut och hitta en bostad." Det tog typ 10 sekunder, men det var otroligt sköna 10 sekunder där man kände en otrolig lättnad att jag har tagit plats i laget. Jag ska ut och bara hitta en bostad nu. Det var det minsta problemet man tyckte då. Det korta samtalet var väldigt skönt att få höra att man har tagit plats i laget.
Och vad gjorde du då? Gick du och drog en pizza och satte på blocket bostad i USA?
Nej, jag tog nog rygg på Garpenlöv, för han hade gjort en säsong i Detroit då, så han visste lite grann vad man kunde hitta bostäder eller lägenheter då som vi hade. Så jag hade ju bara med mig 2 resväskor när jag kom och hockeybägen. Så att, det var bara att ut och titta var vi kan bo någonstans. Hitta en lägenhet som är möblerad så där allting finns. Det är bara stort sett att flytta in. Så att det tog nog några dagar för oss att göra det och hitta det. Men sen började vi känna oss mer och mer bekväma där också.
Och vad sa föräldrarna när du ringde hem?
Ja, de var ju också glada naturligtvis. De var ju glada för min skull att man hade tagit det steget. Att man dels var ett stort steg att flytta över till USA. Och sen nästa steg var att ta plats i laget. Så det var ju kul att ringa det här samtalet hem och berätta att nu har jag i alla fall från starten här, i alla fall plats i laget i Detroit.
Ja, helt fantastiskt. Vilken otrolig resa att kolla tillbaka till på också. Vad hade du sagt till dig själv om du hade varit din egen storebror och sen hade du stått bredvid dig själv där? Du hade stått bredvid den här yngre Niklas som precis hade fått plats i laget. Vad hade du gett dig själv för råd?
Framförallt ta vara på chansen som kommer. Och kände jag inte nöjd också. Alltså att man har tagit plats i laget och kunna luta sig tillbaka och känna sig nöjd var också någonting som jag hade avrått ifrån. Utan nu var det ju gäller, nästa steg var ju att hävda sig i laget. Att man skulle få spela varje match, att man skulle få spela powerplay till exempel, som jag fick spela mycket hemma i Västerås. Så att de sakerna, att man inte lutar sig tillbaka och känner sig nöjd, utan nu det är bara början på resan. Du har precis kommit innanför dörren bara. Nu har du långt kvar, men du har i alla fall tagit innanför dörren. Det var ett stort steg, men man ska ju inte känna sig nöjd med bara det steget.
Och sen just då så var man inte ekonomiskt klar heller på det kontraktet.
Nej, absolut inte.
Alltså för att då tjänar du runt 3 miljoner om året kanske?
Ja.
Någonstans. Vilket gör att du är inte ekonomiskt oberoende. Sen har du antagligen ganska höga kostnader där i...
Ja, jo, det hade man också. Så att det var inte alls att man...
Det är inte 100 miljoner fått på ett bräde och sen bara så här spela som spelare. Sen så...
Nej, absolut inte. Och det var ju också en del av det här att inte känna sig nöjd. För man vet ju att det är lätt att... Eller man hade sett andra spelare som har tagit klivet och kommit in i NHL och sen har de inte varit kvar. Och så har de hamnat i farmalaget och sen har de flyttat hem till Sverige och därpå. Och sen det var som den NHL-karriären över i alla fall. Så man kände ju, jag kände att man måste ju hela tiden... hävda sig, att du måste hela tiden ta nästa steg. Du måste visa att du hör hemma här också. Och det var ju, man visste ju också att går det bra så då kommer man få ett nytt kontrakt. Och förhoppningsvis får man lite mer betalt i nya kontraktet man skriver också. Så att det var ju hela tiden att ta de här stegen och bli lite bättre. Få så mycket erfarenhet som möjligt för att kunna bli bättre spelare också.
Var det någonting som du gjorde som inte alla andra gjorde? Som gjorde att du ändå blev utnämnd till den absolut bästa backen i NHL och tagit emot alla de här utmärkelserna som du har gjort, den mest värdefulla spelaren då?
Jag tror det är mycket av det som jag hade med mig då som första år jag kom dit, att jag inte skulle känna mig nöjd, att jag inte kände att nu har jag nått hit och nu är han som klar när jag kommer upp hit, utan att hela tiden bli bättre. Det är någonting som jag haft med mig säkert sen jag var liten och gått i skolan eller från tills man vuxit upp med tills man hamnade där också. Och inte luta sig tillbaka och vara nöjd. Och det tror jag har hjälpt mig att ha dels att spela en lång tid. Alltså spela över 20 år i NHL, men samtidigt inte inte luta sig tillbaka och känna sig nöjd. Det är någonting som jag har gjort att jag har kunnat nått så mycket framgångar också.
Så då är inte du den personen som kanske var bäst på fyra? För att du var aldrig nöjd. Så även om ni vann så hade du en så här fokus på okej, nästa grej, okej, det är träningen imorgon bitti. Det måste ju varit så konstant hela tiden.
Ja, mycket så. Jag kunde fira och jag kunde vara glad över saker också. Men jag har ju också haft lagkamrater som har firat för mycket. Som har, ja men de har kanske skippat träningen eller sommarträningen har inte varit så viktig för att man är ledig och man kan ta någon öl extra eller man kan åka på någon extra semester och sånt. Jag har haft roligt också. Jag har haft mina roliga stunder också. Men hela tiden var det professionell i tanken att jag vet vad som krävs för att ligga på den nivån som jag låg i så pass länge. Så att jag har aldrig känt mig nöjd och jag har alltid haft det här i ryggen att jag vill bli bättre hela tiden. Och sen en passion för sporten. Alltså jag älskar det jag har hållit på med. Jag har inte sett det som ett yrke. Jag har sett någonting som en livsstil nästan som jag har älskat och gjort. Och det har också varit väldigt viktigt i min karriär.
Tränar du hårdare än alla andra eller var det lika mycket?
Nej, jag tränar ungefär förhållandevis lika mycket som alla andra. Men jag kände, jag var väldigt sällan som jag fuskade med träningen. Jag kände att jag struntar i träningen idag för att jag kan träna morgon istället. Jag var ganska disciplinerad att jag gjorde det jag skulle göra för att nå den här nivån. För att känna också att ja, men jag har gjort det jag kan göra för att vara redo och som kommer över till NHL eller kommer över till nästa säsong och vara redo att spela en lång säsong igen. Så att jag aldrig eller jag ska säga väldigt, väldigt sällan har jag fuskat med träningen för att nå så pass långt.
Ja, du har förstått vad som krävs och du har gjort det och gått den hårda vägen. Det är någonting som jag också tänker väldigt mycket på att man, det finns ju väldigt mycket one hit wonder. Och du som har spelat 20 år i den tuffaste, hårdaste ligan som bara är tuff att komma in överhuvudtaget och sen ska man också hålla. Det är också en annan del. Men behöver ju verkligen ha med sig det tänket hela tiden. Och det är någonting som jag också har varit att man kan ju också förlora det man har byggt upp och vad är det man har gjort för att komma dit man är idag. Och sen bara fortsätta göra det. Och även om folk går ner, och det är väldigt många som exempelvis startar bolag. Något bolag som går bra, men sen går de andra skitdåligt. Och det är bara för att man tror man är odödlig. Om man har spelat en säsong eller en bra match eller man har varit ett bra lag. Och sen så testar man att göra det. Man tänker att man lite grann så här, man är inte bättre än senaste prestation heller, så man kanske tänker att det som jag har gjort det bär sig, och glömmer man bort den här hårda träningen man har haft innan eller allt man har satsat, allt man har gjort, och sen bara så blir man omkörd ganska snabbt.
Ja, jo, det är ju likadant inom idrotten också, som jag sa, jag har haft lagkamrater som har haft en otrolig säsong, kanske har gjort 50 mål som är en liten magisk gräns i NHL under en säsong, och sen tror man bara att det ska flytta på när året är på, och så har man tumma lite på träningen på sommaren, man kanske har festat lite för mycket eller man har haft för roligt och inte gjort de här sakerna som krävs. Och sen tappar man det här som man hade och vet inte riktigt varför. Och då känner man lite grann att du har ju faktiskt försakat en otrolig chans att kunna vara på topp igen för att du har haft för roligt över sommaren eller du har inte lagt ner det här lilla 2 timmar om dagen som krävs. Egentligen är ganska lite för att känna att man har det här. Alltså man har gjort det här som behövs för att vara på den nivån igen. Och det är flera spelare som jag har sett som har gjort den resan. Även, ja, som du nämnde, företagare också. Som kanske blir lite bekväma när man inte kan bli bekväm.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Jag tänkte att vi ska lyssna på lite lyssnafrågor. Vi har fått in jättemånga på skrift och sen har jag fått in massor också direkt på ljud här. Ja, men då kör vi första frågan här.
Hej Niklas, Claes från Stockholm här. Jag är nyfiken på hur du hanterade motgångar under din karriär. En skada, en förlust. Hur kunde en sån process se ut för dig?
Ja, hur hanterar du motgångar under din karriär? Hur kunde en sån process se ut för dig?
Ja, låt säga att man kommer in i omklädningsrummet efter en förlust eller flera förluster. Och man känner att ja, men det är någonting som inte stämmer. Så jag har alltid försökt vara så saklig som möjligt. Alltså gå igenom varför har inte jag spelat bra till exempel. Vad är det som gör att jag inte spelar bra? Så man börjar analysera lite grann. Jag tog även hjälp av mina coacher för att gå igenom video. För att titta på video som för att se mig själv spela. Jag kanske tycker att jag ligger rätt i en position till exempel. Men jag är som off på 2 meter eller sånt där. Så jag har försökt analysera rent taktiskt på isen, vad jag gjorde för fel, eller tekniskt på isen, vad som var fel. Och sen försöka ta med mig det och tänka på det nästa träning eller till och med nästa match också. Och det är inte lätt alla gånger, där man tycker att man gör allting lätt eller rätt, men det blir fel i alla fall. Så jag försökte hela tiden vara så analytisk som möjligt. Och inte så känslostyrd, att man försöker ta bort de här känslorna och kunna på något sätt, om man som drar det streck över det som har hänt och nu börjar om från början. Nu ska jag tänka på de här sakerna för att vara så tekniskt rätt eller placeringsmässigt rätt hela tiden. Så jag har försökt bli lite mer analytisk när jag har haft motgångar.
Och det där är någonting man verkligen inte kan ta med sig till det vanliga privata livet sen också. Ta bara i ett säljsamtal, att man spelar in sin röst, eller ta bara i ett läge där man träffar en kund, att man gör en analys på en själv, vad är det jag kan förbättra och vad man kan göra.
Ja, och kanske att vara lite kritisk mot sig själv också, att ja, men, där har jag kunnat gjort annorlunda till exempel, där har jag, det finns andra vägar att gå än den vägen jag valde till exempel, så att jag tror det finns många olika sätt man kan, men bara man är lite självkritisk och ser de här sakerna.
Vi hoppar vidare på nästa.
Hej Alexander, hej Niklas. Anton Petri heter jag, kommer från en liten stad på västkusten som heter Lysekil. Min fråga till dig Niklas är, vilka är dina 3 bästa tips för att lyckas med vad man än tar sig an? Alltså 3 specifika grundpelare som du ser. Tack för allt du gjort för Hockeysverige och hockeyvärlden. Ha det gött.
Det var en bra fråga.
Ja. 3 saker, framförallt att man måste gilla det man gör. Ha en passion för det man gör. Det är väldigt svårt om man ska göra någonting som man inte gillar. Speciellt om du ska göra och om igen. Eller du ska ha det, till exempel om du har, även om du har ett företag eller om du ska ut på isen. Att du måste gilla det du gör. Annars är det verkligen svårt att göra det bra, tror jag. I längden i alla fall. Du kan göra någon gång kanske, men i längden så är det viktigt att ha en passion. Och sen är det viktigt att man tränar på det man ska göra. Alltså att man nöter, att man blir van, man känner sig bekväm i en sån situation som man tränar på till exempel. Och en tredje, det är väl att man tar hjälp av omgivningen om man kan. Alltså man tar, som en hockeyspelare så tar man hjälp av dem runt om sig. Det kan vara lagkamrater, det kan vara coacherna, men att man inte känner att man ska göra allting själv. Så att man känner en stor börda på sina axlar. Utan om man kan ta hjälp av omgivningen så kan man göra det. Det är väl de 3 sakerna jag kan tänka på så här snabbt.
Ja, superbra grej. Vi kör en fråga till.
Hallå där ute alla framgångsvänner. Vilken jävla legendar det är som är med idag då. Niklas Lidström. Alltså, nej, jag orkar inte. Ja, det första som slår mig Niklas när jag hörde att du skulle vara med, det är liksom att jävlar vilken gudabenådad hockeyspelare du är. Alltså. Ett jävla skott har du ju. Men det som kommer då med att man är så jävla bra som du, det är att klubben vill ju ha en om man tjänar mycket pengar. Men det som kommer sen, det är ju karriären tar slut va. Och du sitter där hemma i ditt slott. Rik som ett troll. Hon har köpt den senaste herrgårdsvagnen från Volvo. Och då kanske har utökat snickarlådan och med allting då. Nu jävlar kommer det stå grävmaskiner. Ja, ta det lugnt här nu. Ja, det är bra. Tack. Och då har du köpt den här grävmaskinen och allt vad du vill ha till trädgården. Vad gör du sen då? Vad gör du med pengarna?
För att en grävmaskin kom där mitt i.
Det var en bra fråga mitt i mitt i arbetet.
Han var ute på gården då, där är det på åken.
Ja, det var också en bra fråga. Vad gör man efteråt, efter en lång karriär? För mig var det då när jag flyttade hem att jag kände att jag måste hitta på någonting att göra. Det kan vara inom hockeyn, det kan vara i affärslivet, vad det nu må vara. Så att jag, och det är väldigt svårt att hitta kickar som den här kicken man får när man kliver ut i en fullsatt arena. Och
bland 20 000
det är OS-final som gäller, eller det är en Stanley Cup-final. De kickarna går inte att hitta på samma sätt.
Det finns
sätt.
Ju inte.
Nej,
det går inte.
Det får man inte i paddelhallen, fast man tycker det är skitkul att lera paddel. Så att jag nämnde tidigare, jag var intresserad av kapitalförvaltning. Så att när den här möjligheten dök upp och bli delägare i det här företaget, så tyckte jag att dels när jag bodde och spelade i USA, så jag hade inte tiden, jag hade inte kunnandet heller. Jag hade tjänat pengar, men jag hade inte det här riktiga kunnandet. Så att det var någonting som jag ville bli bättre på eller lära mig mer om. Så att det här tillfället som jag fick att bli med i Case passade mig ypperligt. Dels fick jag upp intresset ännu mer. Jag hade intresset, men jag fick upp det ännu mer, och jag fick tid att lära mig och sätta mig in i olika situationer också. Så det var en sak som jag valde att göra. En annan sak var också en investering faktiskt. Det var att starta eller vara mer delägare i ett fastighetsbolag i Västerås, där jag också fick lära mig den branschen av affärslivet. Äga fastigheter, industrifastigheter, utveckla fastigheterna och sen sälja fastigheterna också. Och det var någonting som vi också gjorde. Det var ett kompisgäng som gjorde det faktiskt. Så att det var någonting som var väldigt kul och väldigt lyckat. Och jag lärde mig väldigt mycket utav den resan också. Hockeymässigt så har jag, när jag kom hem så var jag ungdomstränare i Västerås. Så att jag var på isen med 10-åringar upp till 14-15-åringar och varit ungdomstränare i Västerås i 6 år.
Lyxigt.
Det var faktiskt jättekul också att börja lite grann på en lägre nivå än den här proffsnivån, där du ska vinna varje match. Varje match betyder så otroligt mycket, till att nu är det med 10-åringar som ska utvecklas att bli bättre skridskoåkare, som ska lära sig att vara i grupp, hur man ska vara mot kompisar, sådana saker. Så att, det var någonting som var väldigt kul också. Jag har faktiskt inte skrivit böcker själv, men jag har gett ut 2 böcker. En här i Sverige som jag hade hjälp av en journalist som heter Gunnar Nordström, som var på Expressen. Där vi har berättat om min karriär från liten grabb hemma i Avesta till tiden borta i Detroit och allting där borta också. Så att jag gjorde en sån bok på svenska, sen gjorde vi en på engelska för ett par år sedan också. Så att det är någonting som jag också tyckte var kul att göra också, gå igenom ens karriär, men och få lite kunskap i hur funkar det egentligen att skriva en bok och lägga upp ett upplägg i en bok. Så att det är någonting som jag också har sysslat med.
Det som jag funderade på lite grann inför den här intervjun, att vid ett läge så sen är du på något kontrakt värt 300 miljoner och sen så spelat in någon miljard där någonstans. Och pengar är ju ett sånt mäktigt verktyg också. Det finns jättemycket saker som är så verktyg. Det kan vara att man är driven, det kan vara att man kontaktnätet, vilket också kan vara att man inte faktiskt behöver pengar, för att då kan det vara att man bidrar med någonting och sen kommer någon annan med pengar som inte har det andra, och vice versa sådär. Men hur går dina tankar, för att du har ändå så här jobbat in en så stor grej där på det just verktyget. Den dagen du går bort, eller den dagen, eller på ålderns höst, är det någonting som du vill det här verktyget ska jobba för? Är det något du är extra intresserad av? Är det någonting som du vill att världen ska bli bättre på? Eller? För att oavsett så har du gjort en sån enorm karriär, så att du kan ju liksom säkra din, du kan ju säkra generationer framåt. Och sen är det fortfarande jättemycket kvar, om det var så att det hade varit en drivkraft.
Ja, jag har dels, det har inte varit en drivkraft att tjäna pengar, utan någonting som har kommit med passionen och spela världens bästa hockeyliga. Exakt. Och bli duktig. Så att det har inte varit en drivkraft i sig. Det pengar gör, det är att det ger en ekonomisk trygghet, både för mig och min familj. Men det har inte varit huvudgrejen med att spela i NHL eller bli proffs eller försöka bli bäst i världen, utan det är själva grejen att vinna någonting som har varit drivkraften. Sen har ju pengarna varit en bonus, eller det har ju kommit mer på sidan om så att säga. Men det har gett en trygghet, det har gjort. Om jag har funderat på mer framåt efter min tid här på jorden, har jag funderat lite grann faktiskt. Jag har hjälpt till med en ungdomsförening i hemma i Avesta till exempel med att bygga en ishall. Jag hjälpte dem ekonomiskt med att bygga en ishall. Jag har hjälpt klubben hemma i Västerås lite grann ekonomiskt. Så att man har hjälpt till på olika sätt där man vill bidra på något sätt. Det har jag gjort. Men sen är det någonting som man tänker på till och från hela tiden faktiskt. Vad man kan göra. Så att det dyker upp saker som man känner att man vill vara med på. Oftast är det att det inte blir jag vill inte att det ska bli en stor grej att jag hjälper till ekonomiskt, utan det känns bättre i min själ faktiskt att man hjälper till på något sätt. Så det är väl det jag har gjort genom åren, att man har hjälpt till och stötta på olika sätt för att man har haft möjligheten att göra det.
Mm. Jag hoppar vidare på några andra lyssnarfrågor. Hur får man till ett väldigt bra slagskott från Ida Haak?
Framförallt att träna väldigt mycket på det. Och med en timing är väldigt, väldigt viktig när man skjuter slagskott. Man lär sig att det är inte bara armarna som gör kraften, utan det är hela kroppen. Att man vrider med hela kroppen i slagskottet. Så det är någonting som man får nöta och träna på. Till slut lär man sig att jag träffar faktiskt inte. Om man tittar i riktigt, riktigt slow motion så träffar jag inte riktigt på pucken först. Utan jag träffar lite is innan. Och då träffar isen, så använder man flexen i klubban. Och då får man mer kraft i skottet. Det blir det här väldigt tekniskt. Men det är såna här små saker som man lär sig när man skjuter mycket slagskott. Att, ja, men man provar sig fram och märker att om jag träffar isen lite före, så använder jag den här flexen på ett annat sätt i klubban. Och då blir skottet hårdare. Och kan man då få med sig inte bara armarna, utan man har hela kroppen med. Så man flyttar tyngdpunkten från bakre benet till främre benet. Och samtidigt som man träffar pucken så har man med sig hela kroppen. Då får man till ett otroligt bra slagskott. Men det krävs mycket träning för att få den här tajmingen.
Tänker du på det när du spelar paddel också? Att du slår först lite i väggen innan du träffar bollen?
Ja, precis.
Glasväggen. Bam.
Det händer också.
det händer också. Här är en annan fråga. 1564 NHL-matcher. Hur klarade din kropp det? Både mentalt och fysiskt?
Om man tar rent fysiskt så tränade jag väldigt mycket på sommaren. Alltså jag var förberedd för att spela 82 matcher plus ett slutspel. Jag visste vad som krävdes för att orka, att kroppen ska hålla och orka. Sen är det mycket tacklingar också. Så jag var inte den största killen på isen, men jag var stark nog för att ta emot de här tacklingarna också. Så den här fysen var otroligt viktig för att inte gå sönder. Dels ja, förslitningsskador, men även de här tacklingarna som man åker på. Så det var en viktig sak.
Åkte du på någon där tackling? Åkte du på någon tackling? Det måste ha gjort många gånger med någon som var så här, oh shit, jag minns ingenting. Det smällde så hårt så att jag...
Ja, det var en tackling som... Jag kommer ihåg allting, men jag fick tacklingen. Jag stod fel. Jag stod en meter från sargen. Och jag visste att nu kommer jag på tackling. Jag kände innan smällen att jag står lite fel. Och då flög jag bakåt och slog bakhuvudet i plexiglaset. Och då var jag groggy som en boxare som har blivit knockad, som benen vek sig. Jag kommer fortfarande ihåg smällen, jag kommer ihåg allting. Jag kommer ihåg känslan i kroppen också, att jag inte hade koll på grejerna så att säga. Det tog några sekunder, sen kunde jag resa mig upp. Men den smällen, den kommer jag ihåg fortfarande. Jag trodde att jag fick en hjärnskakning, men det fick jag aldrig. Utan man gjorde alla tester efteråt, jag åkte inte på en hjärnskakning. Men jag vet den här känslan att vara riktigt groggy. Så den smällen var otäck, just den tacklingen. Sen har jag fått puckar i ansiktet och skridskor i ansiktet också, som var otäckt på ett annat sätt, där man inte visste om synen gick eller inte.
Var satt den sen någonstans? För jag ser inte på ditt ansikte nu någon så här mega är som bara drar. Nej, rakt igenom hela kindbenet.
Jag vet ju att Börje har varit det tidigare. Jag har sett faktiskt att Börje fick en skridsko genom hela ansiktet.
han blir ju kattmat efter.
Ja, och det hände i Detroit. Han spelade då i Toronto, men det hände i Detroit. Och läkaren som sydde ihop Börje var ju min läkare senare. Så jag har sett Börjes bilder från dagen efter till en vecka efter hur han såg ut i ansiktet. Så när jag fick skridskon i pannan, men det var så pass fint snitt om man säger det, för att det var en skridsko. Så att den sydde de ihop och limmade ihop så att det vart inget där. De gjorde ett jättebra jobb då faktiskt.
Ja, man ser ingenting av det.
Nej, jag har en liten bula som jag aldrig blev av med här uppe, men den klarade mig väldigt bra från. Sen fick jag en puck alldeles under öga som, ja, du kan man se ett R som en 25 stygn abscis under ögonbrynet, och den var en otäck.
Ja, just det, men där ser man lite grann nu när det visar. Ja. Ser man lite grann.
Så det var en otäck skada, en puck som tog på en klubba och styrdes rakt upp i ansiktet. Jag kände ju att den tog ju väldigt nära ögat. Jag kunde inte känna om den var rakt på ögat eller inte, men det gjorde otroligt ont. Så att,
Måste bara forsa blodet.
Ja, det gjorde det. Och sen svullnade jag upp, så att jag var ju som en boxare. Jag kunde inte se ut i ögat på en vecka kanske. Men då var man också orolig för synen, att jag hade mist synen. Då. Men den, som tur var så klarade mig bra den gången också. Så att jag har inte åkt på många smällar, men det har varit ett par riktigt, riktigt tuffa smällar.
Ja, men alltså 1564 matcher. Skulle jag hoppa ut på isen nu, mina NHL-spelare, jag hade ju varit liksom burkmat.
Ja, och sen men just hur man positionerar sig också, när man vet att man kommer att bli tacklad. Man vet att nu kommer jag att smälla, att man lutar sig mot sargen eller man tar skydd någonstans för att alltså bromsa upp smällen lite grann.
Nej. Det är hårda bud. Och till Börje Salming då. Vad han betytt för dig?
Börje var en idol jag hade när jag växte upp. När man åkte runt, och vi pratade om när man var 5, 6, 7 år, så lekte man att man var Börje Salming på isen. Så det var ju en otrolig känsla när jag fick spela tillsammans med Börje då, Canada Cup 91 med landslaget. Börje var min partner, alltså backkollega. Det var ju alltså, få spela med ens idol, det var ju otroligt stort. Så att han har ju betytt väldigt mycket för mig. Men han har även betytt väldigt mycket för alla europeer som kom över till NHL efter han var där. Han var en liten pionjär egentligen på så sätt han spelade. Det var ju väldigt många som tyckte att europeer var fegisar. De slogs inte, de släppte inte handskarna. De var där för att ta många nordamerikaners plats i laget. Så att europeer var inte alls populära. När Börje kom dit, och han slog sig verkligen in i laget och visade med sin tuffhet egentligen att han hörde hemma där. Så Börje har betytt väldigt mycket för mig, men även för många, alla andra europeer också som har kommit över efteråt. Men att få spela ihop med sin idol, det var ju otroligt stort.
Jag förstår det. Vad sa han till dig då när ni träffades? Eller har han gett dig några ledord på vägen som du har tagit dig?
Jag kommer ihåg när vi spelade tillsammans då i den här turneringen när vi mötte både USA och Kanada och ryssarna, de bästa spelarna egentligen i världen. Han sa att spela ditt spel så tar jag hand om defensiven. Han visste att jag var lite mer offensiv spelare, att jag spelade powerplay, var lite mer, kunde fälla mig upp i anfallen. Så han sa bara, spela ditt spel så tar jag hand om defensiven. Det kändes ganska skönt att inte, han sa att så här ska du spela, utan att gör som du har gjort tidigare bara. Så det var en otrolig trygghet att få höra det från ens idol.
Vilken har varit den tyngsta förlusten för dig?
Den tyngsta förlusten var nog när vi spelade mot Vitryssland i OS 2002 i Salt Lake City. Det var en otroligt tung förlust. Det var kvartsfinal och vi mötte då Vitryssland där vi var ju solklara favoriter och förlorade med uddamålet i den turneringen och blev utslagna då i kvarten. Det var nog den tyngsta förlusten jag har varit med om.
Hur kändes det då?
Ja, man ville bara försvinna därifrån, kändes det som. Det var en sån otrolig besvikelse från, som jag sa, vi var favoriter, vi tyckte att vi var ett bättre lag också. Men det var inte att vi överskattade motståndaren, utan vi presterade helt enkelt inte när vi skulle ha gjort det. Vi spelade inte tillräckligt bra för att få en ledning med 2-3 mål och kunna spela lite avslappnat. Det var hela tiden lite krystat, matchen var väldigt jämn, vi gjorde ett mål, de kom i kapp igen och till slut så gjorde de målet som gjorde att de vann den matchen också. Så att det var en otroligt tung förlust att gå igenom. Jag vet att vi var otroligt nedskrivna i tidningarna här hemma också, vilket vi förtjänade. Vi var ju inte så bra som vi visste att vi var i en så pass viktig match.
Och hur gör du i ett sånt läge då? Läser du media? Stänger du av dig från det? Eller?
Jag läste inte tidningarna då. Efter turneringen så åkte vi. Alla spelare åkte tillbaka till sina klubbar i NHL. De flesta var från NHL då. Och man började spela då efter några dagar. Så att man ville bara komma igång och spela matcher igen och få bort det här i huvudet, den här förlusten. Och den levde nog med ett tag faktiskt i huvudet. Just att vi hade ett bra lag tyckte vi själva. Vi hade spöat Kanada i första matchen i turneringen. Jag tror det var 5-2. Vunnit ganska enkelt mot Kanada som sedan vann OS-guldet det året också. Vi kände att vi hade ett bra lag, men vi presterade helt enkelt inte den matchen som vi var tvungna att göra i.
Och vad är analysen nu efteråt då? Var att ni inte var mentalt där?
Ja, jag tycker att vi var spända i matchen, vi fick inte utdelning på våra chanser, de fick utdelning, matchen var väldigt jämn. Så att jag tyckte vi var lite, inte panikslagna, men vi kanske var lite skärrade, fast vi hamnade i en situation där vi inte var redo för, tror jag. Vi var lite skärrade och vi kunde alltså inte lyfta oss i den matchen. Mitt i matchen kunde vi inte ta tag i det här och lyfta det, utan vi kom inte ur det här där vi hamnade i.
Och bästa vinsten då? Det har ju ett gäng att välja på.
Ja, om man tar med landslaget först så är det ju OS-guld 2006 i Turin. Då hade vi haft ett par besvikelser, framförallt då den här Vitrysslandsmatchen, men och komma tillbaka då och vinna ett OS-guld där vi också får möta Finland i finalen, som alltid varit speciella matcher mot finnarna, det är tuffa matcher och stor rivalitet, och få vinna den matchen då i en OS-final och få fira och få faktiskt åka hem hit till Stockholm och fira guldet, vad hände, det var 10 timmar, men vi kom i alla fall hem hit och fick fira guldet innan alla åkte över till USA igen.
Och då spelade du också med Foppa och Sundin där. Och du gjorde slutmålet.
Ja, jag fick göra det avgörande 3-2-målet. Och det var speciellt verkligen att både Foppa och Sudden assisterade på målet. Det var faktiskt vår sista landslagsmatch tillsammans i våra karriärer. För Mats spelar ju inte landslaget efter det. Så att, den segern är väl den skönaste. Sen naturligtvis Stanley Cup-vinsten också. Den vi vann 97 när laget inte... Detroit hade inte vunnit på över 40 år. Och vi lyckades gå hela vägen, vinna Stanley Cup. Och det som är häftigt är att man träffas i september och sätter upp ett mål. Man är då 70 spelare som bantas ner till 23 och vi har det här målet att nå Stanley Cup. Och sen når man målet då, 10 månader senare. Ja, det är en fantastisk känsla. Den här resan man gör från september till juni år därpå. Och man står där som ensamma vinnare. Det är en fantastisk känsla.
Och med dem mot dem också de tuffaste, bästa spelarna i världen som också har ett infanteri av liksom, uppbyggnad och samma mål.
De har haft säkert
stenhårt i hela sitt liv.
De har haft samma möten, de har haft samma målsättning som vi har, och sen når man det till slut. Och man vet att från april till när slutspelet börjar till mitten på juni så är det otroligt tufft. Det är match nästan varannan dag. Och det känns som att det är match på liv och död. Och sen tar man sig igenom det och sen slutar man det på toppen. Det är en helt otrolig känsla.
Och hur gick tankarna då när du reste den här bucklan också? Den här klassiska Stanley Cup-bucklan?
Ja, det är sånt man har sett på tv tidigare. Man själv har drömt att hamna i en sån situation. Man får lyfta Stanley Cup-bucklan och fira med laget. Då. Det är en otrolig känsla. Dels är det en sån otrolig glädje, men samtidigt är det en lättnad också att man har nått det här målet som man har satt upp. Så det är så många känslor som går genom kroppen, men det är väl den här lättnaden kombinerat med glädjen som gör att man känner sig man är helt utmattad efter en sån lång slutspel.
Ja, och sen kan jag tänka mig bara också att en sån grej också gör ju så att alla era lag blir ännu större stjärnor. Att många måste ju få kontrakt efteråt och folk måste se. Man är en väldigt stor synlighet där, så att då blir man ju liksom ganska här all-star-laget.
Ja, och det blir så att då dels, jag menar, alla vill ju, de vars kontrakt har gått ut vill ju ha löneökning naturligtvis. Vissa kanske vill flytta till andra lag för att man har större chans att tjäna mer pengar någon annanstans. Men de flesta vill ju vara kvar i laget. Vissa har nått sin vägs ände, de är som slutar på karriären och känner att de har nått sitt mål, nu kan de lägga av med hockeyn. Så det är så många olika spektrum på det hela, där det finns så många olika vägar som olika spelare tar. Men att nå det här tillsammans, framförallt när man sätter upp ett mål och sen når man det tillsammans, det är en helt fantastisk känsla.
Ja, det är helt, helt otroligt. Men sen vann ni året efter också.
Ja, vi vann då 97 och sen vi firar ju då sju kvällar på raken kan man säga. Det var ju ägaren ville ha en fest, vi laget hade en lagfest, vi var med våra fruar på en fest. Men sista kvällen, då var, det hade vi spelare bestämt att vi skulle spela golf bara. Med Stanley Cup-bucklan var med på golfbanan, det var bara vi på banan. Och sen hade vi beställt limousiner så ingen skulle dricka öl eller vad man nu drack och sen sätta sig i bilen och köra, utan vi skulle vara väl omhändertagna av limousinförare. Och vi hade ett par ryssar med Fetisov, Konstantinov och en massör som hette Menatsakanov. De spelade inte golf utan de åkte runt och firade och hade otroligt kul. Och de bestämde sig för att åka till en restaurang som vi skulle träffas vid efter golfen med, där våra fruar väntade. Och de hoppade in i en av de här limousinerna och limousinföraren somnade vid ratten och åker rakt in i ett träd i 70 km i timmen. Så våran kanske bästa back då, Konstantinov, han blev inte förlamad, men han blev handikappad. Han kunde inte spela hockey längre. Så att, han hamnade i koma då i över 2 månader över sommaren. Så det var ett otroligt scenario från att gå från man var på den högsta toppen av vunnit Stanley Cup till att en lagkamrat ligger för döden en vecka senare. Vi hela laget är där och är på sjukhuset och ber att han ska klara sig. Så det var en otroligt tuff höst då, året efter vi hade vunnit, eller på hösten då efter vi hade vunnit. Och komma tillbaka och börja spela igen och försöka gå en hela vägen igen. Men jag tror någonstans hittar vi en motivation att vi har en skadad lagkamrat som inte kan vara med oss, men hans grejer, hans utrustning hänger kvar i omklädningsrummet. Han hade platsen bredvid mig i omklädningsrummet. Så att han på något sätt levde han med oss i alla fall den här säsongen vi hade då. Och vi lyckades gå hela vägen och vinna igen. Och han, efter sista matchen så kommer han ut på isen i rullstol och får ha Stanley Cup-bucklan i knä och får fira ihop med de andra ryssarna då, Larionov och Fetisov. Och det var, på något sätt hade vi, jag tror det hjälpte oss att gå hela vägen och vinna igen. Och det är inte lätt att vinna när du har klättrat i toppen en gång, sen har du gått ner, sen ska du upp dit igen när du svårt har kommit ner. Det är väldigt tufft. Men vi lyckades göra det. Jag tror på något sätt att vi spelade för hans skull, för Konstantinovs skull, att vi ville vinna igen. Så att det var en väldigt omtumlande säsong som lyckades sluta på ett lyckligt sätt i alla fall.
Vi hoppar vidare på en till lyssnarfråga. Tränar du i bastun i slutet på karriären och varför, Peter Olsson?
I bastun? Mm. Någon gång provade jag det faktiskt. Det var en gammal lagkamrat, Chris Chelios, som han drog in en testcykel i bastun och satt och cyklade i bastun nästan varje dag. Jag provade det någon gång, men det var inte riktigt min grej. Det var svårt att andas och jag kände att det här är inte min grej. Men för han var det. Han tyckte att han blev bättre. Han tog ut sig mycket mer. Jag skulle inte rekommendera det, men för honom funkar det i alla fall.
Hur kändes det att få din tröja som upphissad i taket och bli Hall of Fame?
Först att få tröjan upphissad var en verkligen stor grej. Det är en tradition de har borta i, ja, det händer här hemma i Sverige också, men NHL, att de hissar upp ens tröja i taket och sen får ju det numret får inte användas, det blir pensionerat då. Så när jag fick samtalet från Detroit att de ville pensionera mitt nummer, min tröja, så var jag otroligt stolt. Nästan lite tårögd faktiskt, när man kände en stolthet och en glädje att man har betytt så pass mycket för laget, för ägaren och för hela organisationen. Så att det var verkligen känslomässigt när man står på isen och ser att tröjan gå upp i taket. Dels innan en match, så att det är ju, ja, men det är fullsatt på arenan. De gör en fin ceremoni på isen och sen får man gå upp och hålla ett tal. Och nu får vi ett tacktal helt enkelt. Och det var verkligen, det var jobbet innan också. Just hur länge ska jag prata, vilka ska jag tacka, vad ska jag säga? Så att det var verkligen, det var svårt innan man klev upp där på podiet och fick hålla talet. Men när man väl började prata så var man så pass glad att få göra det inför alla fans som man har spelat inför i så pass många år. Och sen när själva, när talet är över och tröjan går upp i taket, då var man tårögd, då var man känslomässig, för att det var så pass, det betydde så pass mycket för mig att man fick sin tröja upphängd i taket. Så det var verkligen en så pass fin gest ifrån laget och från ägaren att de har uppskattat vad man har gjort i klubben.
Häftigt. Hur många har de gjort det med?
I Detroit hänger det väl, jag tror det hänger 9 tröjor i taket. Och laget har funnits snart 100 år. Så att det är många spelare som har gått.
Ofta.
Nej,
så att, och man kan ju inte göra med för många tröjor heller, för då har man ingen nummer. Ja.
Nej, precis. Det är inte så ofta de har den här. Det är inte varje år de har en tröjhissning. Där inte. Så att det var väldigt stort. Och sen när man var invald i Hall of Fame, där det känns lite mer att man har gjort någonting bra för hockeyn i sin helhet, för NHL framförallt då. Det är också någonting som är väldigt stort, att man blir så pass respekterad runt om i ligan att man får bli invald i Hall of Fame, där det inte heller är många spelare. Jag tror det är runt 270-280 spelare sen de startade Hall of Fame i mitten på 40-talet. Och det är också en stor grej att bli så pass accepterad utav ligan, utav NHL, att man blir invald i Hall of Fame.
Ja, mäktigt. Vad har man kvar? Vad har du kvar i livet då? Det blir så är det något som du så här, är inte lätt att bli så här deprimerad av att du har gjort så himla mycket saker och uppnått sådana extrema toppar, och nu kan du liksom sätta en smashboll med paddelrack?
Det är när man blickar tillbaka, så uppskattar man ju otroligt mycket det vad man har varit med om, allt i ens karriär man har fått upplevt, och man har fått varit i Vita huset och träffa USA:s presidenter och allt sånt.
Ja, du träffade George Bush också, ja, och stod där och höll tal för honom. Och
ja, jag fick hålla tal som lagkapten, då fick man representera laget och hålla tal till västvärldens mäktigaste man, kan man väl säga, USA:s president. Och det var otroligt stort att få hålla ett litet tacktal där i Vita huset. Så det är sådana grejer man får uppleva. Man har fått vara med om så pass mycket tack vare hockeyn. Att man har rest mycket, man har sett mycket, varit i olika städer, man har varit med och vunnit, upplevt sådana saker också. Man har haft besvikelser också när man förlorar matchen. Men hockeyn har betytt så oerhört mycket för ens liv. Så att när man väl lämnar hockeyn och går vidare i livet, så är det ju svårt att få de här, som vi sa tidigare, de här kickarna på samma sätt. Men då får man försöka hitta andra grejer, andra saker man tycker är kul, andra saker man uppskattar. Åka skidor till exempel. Jag har nästan inte åkt skidor under min karriär för att jag kunde inte åka, för att jag blir skadad och ramlar och bryter benen, så kan jag inte spela hockey. Så man har inte kunnat gjort sådana saker som man uppskattar på ett annat sätt idag. Vi pratar om paddel. Jag spelar paddel, tycker det är kul. Man får en liten kick av och tävla lite i sådana grejer. Så man hittar olika saker som inte alls på samma nivå som man har upplevt tidigare. Men ändå så är det saker man upplever i livet.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Vi går in på sista frågorna, och då tänkte jag börja med ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring, 30 och sen en 40-åring?
I livet bara, eller sånt?
Ja, i livet. Ja. Om du pratar till alla 20-åringar som lyssnar på det här nu, vad skulle du säga till dem? Då har de ju antagligen fått sitt första NHL-kontrakt.
Ja.
De kanske precis ska åka över några goda... Nej, jag skojar. Jag menar inte till hockey. Jag menar bara till...
Ja. Nej, jag skulle nog säga att de kanske har gått ut skolan, och jag skulle nog säga prova på olika saker inom affärslivet eller olika jobb. Prova olika saker och se vad du vill göra. En del, eller jag kan tänka mig många, har inte riktigt en klar plan vad de vill göra, utan jag skulle nog säga prova på olika saker och se vad du vill göra, vad som känns att vara din grej. Det skulle jag nog säga till en 20-åring. Och inte vara nöjd med att man kanske har fått sitt första jobb och nu ska jag bara luta mig tillbaka, utan var nyfiken och prova på olika saker. En 30-åring, den har ju kommit lite längre i karriären. Jag skulle nog säga att om det är någonting som du verkligen vill göra, att du satsar på det. Alltså prova och satsa på det du... Var det, nu, det kanske är ett företag, det kanske är någon karriärutbildning, eller det kanske är något vad det nu må vara. Att du verkligen satsar på det och ger det chansen. För när man lyckas, då kanske det kanske blir världens grej. Och det behöver inte vara för att du ska tjäna pengar, utan det kanske är för att du ska få en kick själv. Att du ska kanske känna att jag har lyckats med någonting. Eller jag klarar av att göra någonting. 40-åring har ju kommit ännu längre i karriären. Då ska jag nog säga... Även där, att man inte ska känna sig nöjd, luta sig tillbaka där heller, utan fortfarande vara nyfiken. Att du är nyfiken på nya grejer. Du kanske känner att du har kört fast på ditt jobb, eller om du bara är den du har satsat på. Men alltså, även där, att var inte rädd att prova nya grejer. Och framförallt, känn inte nöjd med att du har nått dit du nått, utan sträva lite högre.
Ja, jättebra tips. Vi går vidare på nästa. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
Jag brukar ju faktiskt lyssna på lite poddar. Jag brukar lyssna på sådana här rättegångspodden och sådana där saker. Din podd har jag lyssnat på några gånger också. Så att jag gillar att lyssna på olika poddar. Och framförallt att man kan lära sig om saker som har hänt tidigare i historien. Det tycker jag är intressant att lyssna på igen. Det kan vara var som helst egentligen. Men att blicka tillbaka på sådana saker, det tycker jag är intressant. Och det kan vara inom olika, det kan vara inom idrott, det kan vara inom affärslivet, det kan vara inom det kriminella livet.
Ja, intressant. Då går vi vidare på nästa då. Har du något tips för att vända en dålig start på dagen till en bra dag?
Det är väl framförallt att se att glaset är halvfullt än halvtomt. Det kan vara, som vi har haft här i några dagar, det är gråa, mörka dagar. Försöka hitta någonting positivt i dagen och lyfta och tänka på det istället för att tänka på det negativa. Det är oftast lättare att tänka på det negativa på något konstigt sätt, men och kanske klaga och så. Men om man hittar någonting som man, ja men det där var ju faktiskt bra, eller det där var ju en snygg bil, eller var någonting positivt, som man ser att glaset är halvfullt istället för halvtomt. Det kan ju vända en dag till exempel.
Verkligen. De små grejerna som man... Det är så här, varje dag så händer ju bra grejer och det händer dåliga grejer, så det handlar ju verkligen om vad man fokuserar på.
Ja.
Och hur ser framtiden ut för dig nu?
Jag har mina små projekt med företagen som jag är delägare i, som jag försöker sätta mig in i mer och mer och lära mig mer om också. Och sen är jag nyfiken och hitta på nya grejer också. Jag får lite förslag här och där, eller man blir intresserad av någonting som man kanske satsar på eller man vill veta mer om. Så att jag känner att jag är ganska nyfiken på att hitta på nya grejer hela tiden.
Kul. Är det olika områden eller vad som helst, eller är det något specifikt?
Nej, det är nog inom olika områden. Jag kan inte säga att det är någonting specifikt, det är det inte. Ibland får jag förfrågningar om att vara mer involverad i hockeyn som jag var tidigare. Ibland blir man lite sugen på den delen också, om man ska ge sig in i det livet igen som man har levt tidigare. Så att det finns en del olika uppslag som man är intresserad av.
Intressant. Finns det något sätt man kan komma i kontakt med dig om man vill det?
Ja, man kan nå mig genom Case Kapitalförvaltning. Man tar kontakt med dem. Vi finns ju på casefonder.se, så kan man nå mig den vägen.
Ja, strålande. Det är nya managementet.
Ja, precis.
Istället så går det via. Strålande. Men du, en jättestor ära att ha dig här. Stort tack att du tog dig tid.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Fram Gang Spotty with Alexander Polaros.
Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet med Niklas Lidström. Nästa gäst vi kommer ha med är Sara Larsson. Sara Larsson är nästa gäst. Otroligt kul att ha henne med. Det blev ett jätteroligt, fantastiskt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är ett bra samtal, så att hoppas du lyssnar in det också. Det kommer som nästa. Ha det jättebra så länge, så hör vi. Stort tack för att du lyssnade.